Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Klara, färdiga, gå!
Hej, om ni undrar varför Gunilla är så i gasen så är det för att vi är på Fjärilshuset. Åh, Gunilla är som barn på nytt.
Flax, flax.
Flax, flax. Vi ska in i någon sorts tropisk värld. Oj, det regnar lite. Det, för att det ska bli som på riktigt liksom.
Mm.
Vi förflyttar oss nu till regnskogen, Gunny.
Okej.
Okay. Mm, det är lite som vad vi jobbar med i vanliga fall. Du kan tänka dig att du går in i en nyhetsstudio för att diskutera valfritt ämne.
Ja.
Det finns alla möjliga arter man kan möta.
Just det.
Om du förstår vad jag menar, det är också lite som teatervärlden.
Ja.
Man vet aldrig vem som ska hoppa fram.
Nej, precis. Och på de här pilarna står ju hajakvariet, regnskogen och tropiska regnskogen. Men på andra pilar, i andra korridorer, står det morgonstudion.
Chefskorridoren. Artistfoajé. Det är inte så jävla olika.
Nej.
Om man tänker efter.
Då träder vi in genom den här plastjalusin.
Alltså lyssnarna, har ni varit på Fjärilshuset? Det har ni säkert. Här är det haj. WC står det också.
En bil. Kolla här då. Vår zoolog Ove Sandström. Du vet, det är han.
Oh,
det är han,
my
som
god.
Designade Abbas kostymer, Ove Sandström.
Men och nu så presenterar han hajar.
Ja, från det ena till det andra.
Men Ove, det är om kvart i nästa gång Ove berättar.
Vi får se om vi
spännande presentationer.
Ja, det kan hända att vi ska, ja, vi får se.
Vi kanske ser på om en liten, och lyssna på vad han har att säga.
Han är ju som en liten påfågel i hela hand. Åh, men herregud.
Oj.
Men vad blir det här? Blir det här något innehåll när vi kommer att gå och säga?
Ja, det blir jättespännande.
Här står det på den här skylten, står det varning för rovfiskar.
Man ska inte bada med dem. En har morrhår. Eller vad det heter. Vad heter det där som den har längst fram? Den har någon sorts
spröt, känselspröt eller någonting.
Och titta, där kommer en jättegullig med underbett. En gul fiskis med underbett. Den är jättegullig. Lyssna, när ni får försöka se framför er.
Ja, verkligen.
Den ser ut som min morfar. Åh, oh, gud vad gullig den är. Lyssnarna, se framför er.
Jag tycker synd om han tittar på mig med så förebrående ögon. Ska jag leva så här?
Han ser
jag
att du är vegan
så här.
Ja, och djuren.
Titta, där kommer två sköldpaddor simmande.
Nej, men
inte röra. Oj gud.
Ja. Den är jättefin.
Ja.
Men de har en väldigt liten plastplan. De har inte så mycket, fast det kanske de inte märker.
Man får väl hoppa, ja, antagligen märker.
Gud, den sticker upp sin lilla nos.
Antagligen så är de ju så att säga, de är i ett tillstånd av inlärd hjälplöshet.
Det är lite som på de gamla mentalsjukhusen.
Ja, lite så.
Där det var sådana som var inne väldigt länge.
Ja. Men ja, vad kul. Nu fortsätter vi.
Men vi kanske kan.
Vi går in till fjärilarna kanske. Ja. Och här är lite kyligare.
Åh, oh, vad skönt.
Ja.
Och här kvittrar fåglarna.
Varför är vi här, Martina?
Jag kommer inte ihåg. Någon av oss måste ha sagt något om fjärilar. Antagligen jag. För att jag gillar ju sånt här väldigt mycket. Alltså, det var ju jättepinsamt när mina bonusbarn var små.
Ja.
Och vi var på Skansen.
Ja.
Och jag stod utanför björnarna. Och det var björnungar där som lekte och plaskade.
Ja.
Och jag var då 29 år eller någonting. Och stod och hoppade upp och ner. Så här, åh, barnisarna! Och det är så gulliga barnisar! Och liksom mina bonussöner som då var 3 och 4 år. Någonting,
ja.
Martin lugnade. Så jävla fantastiskt. Nej, men det var verkligen så. Det är något fel. Det är något allvarligt fel på mig som gör att jag inte.
Nej, men du blir väldigt glad när du träffar djur överhuvudtaget.
Ja.
Ja.
Balto har säkert känt sig mitoad typ av mig. Nästan. För att, men nej, inte mitoad. Nej, men liksom.
Det är möjligt.
Det är möjligt
han
att
han... väldigt lätt. Han har ju ett väldigt...
lättkränkt.
Ja, lite sådär. Han har ett stort personligt space som han vårdar ömt. Ja,
men det är därför ni två passar ihop. Ja. Ni hör det båda
två. Det gör vi. Ja, det gör vi. Men det var någonting vi sa i någon podd som ledde oss hit i alla fall.
Ja.
Vi behöver inte grotta ner oss. Nu är vi här och det är ju lite underbart. Där sitter faktiskt, titt, har du sett? Oh shit, det är en jättefjäril. Mm. Men allvarligt talat, jag tror att det här är aptråkigt för lyssnarna.
Det är nog det sämsta podd i det vi har haft hela våra liv.
Så att, men, jag tycker vi gör så här, vi stänger av. Vi slipper det här. Att vi ska och se igenom.
Det är bara, egentligen borde vi haft med oss fickplunta idag. Så hade vi varit, ja, så här, men... gått runt berusade inne på fjärilshuset och sen blivit utkastade. Eller jag hade ramlat ner i hajakvariet.
Jag hoppas ju fortfarande på att de ska ha vin i där borta.
Ja, det är sant. Men gullisar, Gunny och jag river av det här lite snabbt kanske. Ja. Så kan vi prata när vi äter sen.
Ja, vi gör
för att jag har, lite, jag har en jätteviktig grej, jag ska fråga dig om.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Podden där dramatikern, författaren och teaterchefen Martina Montelius och jag avhandlar olika kulturella spörsmål över en bit mat. Den här gången har vi alltså tagit oss till Fjärilshuset i Hagaparken. Jag heter Gunilla Brådres. Nu käkar vi.
Nu tar vi en matrast.
Ja, alltså vänta bara lyssnarna. Vänta bara tills ni får höra vad Gunilla var med om.
Mm.
Var en stor bjässe till fjäril, vet du. Som satte sig på henne och inte ville lämna. Var som att den hade blivit tokförälskade.
Nej, men visst var det. Det var en stalker. Stalker fjäril.
Hej. Jag skulle vilja ha den här vegetariska varmrätten, falafel.
Ja.
Ja. Och sen vill du ha den här räksalladen.
Ja,
Martina.
Det blir bra det.
Och sen vill vi dricka lite vin till det.
Ja. Vet ni lyssnarna, fjärilen som satte sig på Gunnys arm, den var jättedum mot mig. Den flaxade iväg sen, den satte sig på mig och sen så... Nej. Den satt där i en sekund så flaxade den iväg. Men den var med Gunilla i typ ett år. Som att de var festfolk. Och det här visar bara att alla djurarter har hierarkiska system. Den kände liksom att Gunilla var flockledaren. Och att jag bara var patrask. Ja, vad fan kan det bero på? Jag känner mig redan kränkt. Fast vi just har kommit hit.
Du är så skör, Martina.
Jag är så jävla skör. Men jag tar allting så personligt.
Ja.
Det kanske man inte ska med så här outvecklade djurarter.
Jag vet inte var gränsen går.
Var går gränsen? Och där har vi alkoholen också. Nu går jag på spriten. För att jag är sårad. Jag vill gärna ha vatten. Så blir jag inte förpackad. Ja, du.
Så tar vi lilla vinet.
Fatan i gatan.
Så där, ja.
Så. Alltså Gunny.
Oj, oj, oj.
Så. Mitt i denna bräkande idyll.
Ja.
Vi kommer ju snart att bli avbrutna av den här prutten som kommer att låta. Men...
när maten är klar. Ja,
precis en sån, lyssnarna, det här är en sån rund grej som vibrerar när Gunnys mat är färdig.
Ja, men herregud. Snälla, behöver inte. Förlåt. Men
ja, nu.
Det blir ju lätt någon slags barnprogram när vi ska reda ut vad vi håller på med.
Ja, okej. Okay. Ja. Det var inte det, det var skitkorv. Men i alla fall, det är Gunny, mitt i denna bräkande idyll. Så är det så här, jag har gått och burit på en fråga väldigt länge nu. Och det är, när du hade medverkat i Morgonstudion med Björn Wiman, detta som nu har blivit oerhört berömt. Alltså det har ju blivit så berömt det här. När ni skulle diskutera hela det här med Erik Stube och Dramaten-debatten och alltihop. En enda fråga. Ja. Ni har ju en lång historia, vilket du också berättade i själva intervjun, att tidigare så har Björn varit din chef och så. Hur var stämningen efteråt? När ni precis hade gått ut ur studion? Ja, det blir en cliffhanger.
Nu ska jag bara hämta maten.
Men du måste svara på det.
Ska du förklara lite för dem? Det är några som inte har sett det här.
Nej, men det var alltså helt enkelt ett tv-inslag där Gunilla och DNs kulturchef Björn Wiman möttes för att diskutera hur hela konflikten mellan Dramatens konstnärliga personal, delar av den, och tidigare Dramatenchefen Erik Stube och Dramatens styrelse och så vidare, bland annat i kölvattnet av filmen om Josefin Nilsson. Och ni vet det här med den här skådespelaren som var fortfarande arbetade på teatern när det här programmet sändes. Ja, både Expressen och DN Kultur har såklart skrivit mycket om det här. Och de möttes helt enkelt Gunilla och Björn i studion för att dryfta det här med hur det har skrivits kring det här ämnet och så vidare.
Ja.
Man kan säga att åsikterna gick isär.
Jo, men det var ju framförallt därför att han skulle ju beskriva då det katastrofala läget inne på Dramaten. Och tog i väldigt mycket. Bland annat så pratade han ju om hur rädd Marie Göransson var, som har arbetat i 47 år i huset. Hon är alltså rädd när hon går till sitt arbete. Och då kom jag att tänka på, eller först och främst har jag ju sett den intervjun, jag har ju hört vad hon säger.
När hon är där hos Malou.
Ja, precis. Mm. Hon beskriver ju en rädsla som ser, det har hon sagt på flera ställen. Och även skrivit om i sin bok.
Ja.
Rollstark och skiträdd. Att den där rädslan handlar ju inte om att man, det handlar om väldigt många olika saker.
Inte bara om en konkret rädsla för att någon ska liksom attackera henne.
Nej, utan det handlar också om att man kan vara rädd för att olika manliga kollegor, först och främst handlar det ju om, är på ett jävligt dåligt humör som man måste parera. Mm. Ja. Då kommer jag ju tänka på att kunde det lite grann vara då på den tiden.
Och folk har alltså gjort, nej men så här sa Gunilla. Ja, Björn, du har ju varit min chef en gång i tiden och jag kan ju säga att det var inte alltid du var så solig, ungefär.
Ja.
Och man fick parera det. Och då ser man då är Björn fortfarande i bild. När Gunilla säger det här.
Ja.
Och ganska många har då, överhuvudtaget så har ni båda jätteintressanta minspel under hela den där intervjun. För han säger ju också fruktansvärda saker till dig. Han säger ju att du gör groteska jämförelser. Och vad är det han säger precis i slutet?
Jo, att om inte det är något jag fel liksom på dig. Det är skillnaden på.
Då har du allvarliga problem.
Ja, just det. Om inte jag förstår vad liksom journalistik är så har jag allvarliga problem.
Och då har du också väldigt rolig min som du gör. Hur ska man tolka den? Jag tolkar den som road och överseende. Typ. Att ja. Så där kan det kännas ibland. Ser det ut som om du tänker.
Ja, men det var mer att jag blev liksom lite så här road och förvånad över hur klockrent han gick in i den här koleriska personen som han faktiskt också besitter, men som han för det mesta, det ska ju också sägas, kunde tygla.
Ja, men han är ju ofta jättesnäll, Björn Wiman. Alltså, han är ju inte någon sån här, eller jag har inte träffat honom lika mycket som du, men
nej.
Jag har aldrig liksom tyckt att det var något särskilt skrämmande.
Nej, men som arbetskamrat kunde det ju vara lite. Jag vill inte liksom.
Nej, men i den där intervjun, i det vi pratar om, eller i den där diskussionen mellan er två, där var det ganska roligt ändå att se hur, alltså på något sätt så var det som att Björn Wimans sida, så att säga, i debatten, det var den som verkligen slogs för den lilla människan. Den rädda aktrisen som hukande går genom korridoren, jätterädd. Och så samtidigt så säger han ungefär till sin kvinnliga journalistkollega då att hon är dum i huvudet. Nej, inte bokstavligen.
Nej,
Men jo, det här, om du inte fattar det här så
precis,
har du problem.
Du förstår inte såna här allvarliga saker som Nej. Handlar om struktur, utan du vill uppenbarligen bara sitta här och prata om olika själsliga.
Och vad hade du sagt om några själsliga ting? Du hade inte sagt någonting om det. Det hade du faktiskt inte. Jag kollade ju flera gånger på den där.
Gjorde du det?
Men därför att den är så otroligt. När jag skrev till dig hade jag tittat 3 gånger, men sen har jag kollat fler gånger. Därför att det är så otroligt. För att grejen är att det är the gift that keeps on giving. Mm. För man kan se den ur olika perspektiv. Man kan se den och bara koncentrera sig på den tysta kommunikationen. Det sägs ju att 90% av vår kommunikation är kroppsspråk. Ja, och där, ja. Det är väldigt tydligt i den här intervjun. Och sen hur... Alltså undertexten är det ni pratar om. Och vad båda vill få fram. För att det ser ut som att ni pratar om... Ni pratar ur olika perspektiv. Mm. Björn vill egentligen bara försvara sina publiceringar. Mm. Mm. Som är bland annat en jättestor intervju med regissören Jenny Andreasson som berättar om när hon fick förslaget från Dramaten att hon skulle sjukskrivas. Vilket hon ju sa nej till, så det blev ju aldrig så att hon sjukskrevs, vad jag förstår.
Nej.
Nej? Alltså okej om hon... Nej, men det är ju lite det också. Okej om hon hade blivit sjukskriven. Men nu var alltså den stora nyheten att Jenny Andreasson fick ett dåligt förslag från sin teaterledning. Och då sa hon, nej, det där var ett dåligt förslag. Och då sa de, nej, men då gör vi inte så. För man kan ju inte tvångssjukskriva någon. Liksom. Så varför var det en stor nyhet? Okej, det kanske var en jättestor nyhet. Och sen också Julia Duvenius som har varit otroligt stark, tycker jag. Jättestark och berättat om det här med att hon behövde eskort till och från scenen. Mm. Det ifrågasätter jag inte, och det tycker jag är fantastiskt av Julia, men det är ett vittnesmål, så att säga. Det sätter ju inte punkt för hela diskussionen om Erik Stubens chefskap till exempel. Eller vad som har föregått hans chefskap. Och när det kom igår var det väl en text.
Igår skrev 46 skådespelare och regissörer.
Och några till yrken. Några teaterarbetare. Alltså det var någon kostymör och
scenograf också. Mm.
Just det, Magdalena Åberg skrev under som scenograf.
Just det, Magdalena Åberg som gör den här fantastiska scenografin till Bortbytingen som går på Dramaten just nu bland annat.
Hon gjorde också scenografin till min dramatisering av Jane Eyre, den mest fantastiska scenografi man kan tänka. En av de få gånger som scenografin har nämnts i recensioner var på den, Jane Eyre.
Det säger något, va?
För att den var så oerhört cool. Skitsamma, det var inte det, men jag tycker att det var bra att de här...
Vad de gjorde var att de tackade Erik Stube. Han heter inte Stube. Det är alla uttal. Jag hör alla möjliga. Han är
Stube.
Erik Stube. Mm. Stube. Ja, för anhörige. Tackade honom för hans allt han gjort som hade varit bra, som de hade tyckt om. Bergmanfestivalen och så vidare och så vidare. Och tack för att det blev inne att vara snäll på Dramaten. Någon sån formulering.
Tack för att Susanne Osten fick regissera på Dramaten för första gången, vilket jag också tackar för.
Ja.
Det var några decennier för sent. Att alla föreställningar som spelas just nu på stora scenen är regisserade av kvinnor. Tydligen så var det en del som tyckte att han var en bra chef. Och det tycker jag man kan ge honom faktiskt. Han har ju liksom fått lägga sig helt platt. Ja. Och ganska mycket för saker som faktiskt är uråldriga. Man kan klandra honom för att han återanställde ju faktiskt den här skådespelaren. Mm. Det kan man klandra honom för. Ja. Om det var så att det fanns folk som var rädda för honom i nutid på teatern. Ja. Sen vet jag inte om man tänker så här. Vilket ju inte är fallet. Men om man tänker sig. Och där börjar det bli mer komplicerat. Att den här skådespelaren hade varit... Säg att han hade gått i terapi. Mm. Att han hade gått i behandling för sina aggressionsproblem. Att han hade liksom... Inte vet jag, tagit tag i sig själv. Hade han fortfarande varit personen någon grata då? För att det han gjorde för 20 år sedan var så allvarligt.
Men vad jag förstår, som ändå har
hängt med eller försökt att verkligen sätta mig in i det här som jag skrivit olika texter, du vet. Alltså, så ändå, även om DNs publiceringar har varit lite, liksom, tycker jag, over the top, lite väl aktivistiska på något vis, så har han ju varit jobbig tydligen i någorlunda modern tid, va?
Han har varit asvidrig.
Ja, och då kan man tänka sig att man liksom, ja, men nu är han så pass gammal så vi kanske inte, han är så, vi kanske säger tack och hej, nu avslutar vi det här.
Det hade inte varit konstigt.
Nej.
Det har de gjort med andra skor. Alltså, ja. Så här, han återanställdes, vad jag förstår, på ett pjäskontrakt.
Ja.
Eller ett kortare kontrakt.
Ja.
Han är över 70.
Ja.
Och han är inte den enda skådespelare i hela Sverige som kunde ha gjort den rollen.
Nej, det finns andra. Det finns många jättefina skådespelare över 70.
Ja.
Som
inte håller på så där. Ja. Sten Ljunggren hade man kunnat ta.
Till exempel.
Man hade kunnat ta Bengt C.V. Karlsson. Ja. En av Sveriges bästa skådespelare som, vad jag vet, aldrig har så mycket som kissat åt fel håll.
Nej.
Men du vet, man kan räkna upp hur många som helst. Varför då ta liksom en person som uppenbarligen människor mår genuint dåligt av.
Ja, visst. Men det är en intressant fråga du ställer där. När är en människa personen någon grata? Det finns ett annat exempel nämligen. Ska snart komma till hur det var efteråt.
Ja, för det vill jag höra. Jag kommer inte glömma.
Jag kommer till det. På Operan i Stockholm jobbade just nu en som har åtalats för sexuellt, inte kanske övergrepp, men kan inte den exakta...
Ofredande
av barn. Han har på en resa ute i någonstans i Europa försökt att vidröra en gosse som var 14 års könsorgan. Det här var hans gudson. Det är väldigt besvärligt för den här stackars familjen. Men det här var liksom, han var ju gudfar till den här pojken. Och väldigt, väldigt nära vän till familjen. Följt med hela tiden.
Vilket också är typiskt.
Ja, just det. Känner vi igen det eller? Men pojken vaknade och sa nej. Och sen skickade han ett sms till sin mamma som var det längsta smset hon någonsin hade läst i hela sitt liv. Där han sa så här: ring inte men jag måste berätta något. Så berättade han det här. Hon är också operasångare men jobbar inte i huset. Men han har liksom så att säga, det har gått igenom det rättsliga systemet. Jag vet inte vad det blev för typ av, nu var ju någon typ av straff eller om det var böter eller vad man nu får. Det var ju liksom inte så grovt, men det var ju ändå ett brott. Och sen har han undergått en behandling. liksom insett att han har ett problem. Och nu är han tillbaka på Operan. Och det råder väldigt delade meningar huruvida han ska vara där eller inte bland de som arbetar där. En del kan prata med honom, andra vill inte ha med honom att göra. Återigen, andra tycker att nu är allt bra, han har insett, han är liksom, rättvisan är skipad. Operachefen, han är ju där med hennes goda minne, även om hon erkänner att det här är en av de svåraste saker hon har överhuvudtaget haft att hantera någonsin. Men han har liksom satt sig in i olika produktioner, sen har han tagits ur produktionerna igen därför att det har varit problem, inte på grund av, inte liksom för att han har gjort någonting där, men att det, du vet, det kanske har varit någon barn i ensemblen eller någonting. Så har man liksom förstått att det här var inte så bra.
Får han inte problem med sina arbetskamrater? Alltså om jag vore någon som man visste att jag hade begått något sånt.
Ja, ja.
Jag vet inte om jag skulle våga jobba på en stor arbetsplats under de omständigheterna. För jag skulle vara rädd för hur alla såg på mig. Alltså om man vet. Jag har ju en gammal skådespelarkollega, eller ja, kollega som är skådespelare. Som så att säga alla vet har våldtagit en annan skådespelare. Våldtagit. Och det har inte gått att bevisa och sådär, men hon har berättat om det och alla tror henne. Det finns ingen stor, det finns ingen anledning att misstro henne.
Ja.
Och jag har aldrig varit nära vän med den här skådespelaren, men jag känner honom. Och jag har pratat med andra vänner som säger liksom, men jag vet inte hur, i och med att han inte står för det här, till skillnad då från den här operasången, mm. men han står inte för det, han förnekar det, han har aldrig sökt någon hjälp, han har inte pratat med den här personen som är offer.
Men alla vet det liksom.
Alla vet det, och så stöter man på honom i olika sociala sammanhang, han har fortfarande jobb och sådär.
Mm.
Och så tänker man, jag har inte mött honom sen jag fick veta det här. Men hur skulle jag göra? Det normala skulle annars vara som när man möter vilken gammal kollega som helst. Liksom, att man säger, hej, hur är det med dig? Hur mår du? Hur är det?
Ja.
Men det blir svårt när det är så här.
Men det har, förlåt, jag missade. Har det här åtalats? Har det här
nej, för att det är ett sånt här typiskt fall som tyvärr väldigt många våldtäktsfall där offret inte har
anmält.
Nej, för hon har på något sätt känt att det inte är någon idé.
Nej.
Vilket hon förmodligen har rätt
till. Ja, ja.
Man måste dokumentera väldigt noga om det ska vara någon idé.
Ja.
Men om man tänker på operasångaren då?
Ja, det här, allt det här kan man höra i en dokumentär som har funnits sen tidigt i höstas i P2. Som heter Stormen på Kungliga Operan.
Har han kommenterat det här själv?
Ja, han pratar själv i den här dokumentären. Men det är en skådespelare som säger...
Är det på Sveriges Radio?
Ja.
Man måste höra det.
Ja, det måste du göra. Ja, han pratar och mamman till pojken pratar. Kollegor pratar. Emma Wetter som är en framstående Wagner-sopran... Strauss, jättefantastisk. Hon är den enda som framträdde med medverkan med namn.
Och hon känner den här mannen.
Hon känner honom, hon är en kollega. Men hon uttrycker bara sin enorma liksom, kluvenhet till det här. Hur gör man?
Jag vet inte,
hon är jätteosäker. I ena stunden vill hon typ döda honom, andra stunden vill hon... Och det är väl det som är problemet, att hela, det finns en oro i hela liksom huset kring honom. De vet inte hur de ska... Precis som du sa, hur ska man... Hej, hur är läget? Vad har du i helgen? Ja, jag har varit i skolan. Ja, och jag har varit med mina barn... Nej, förresten, med min hund. Vad ska...
Och det märkliga är, det finns ett annat tips också, lyssnarna, som är... En dokumentär som finns på SVT Play just nu som bara är på 7 minuter.
Mm.
Måste googla reda på vad den heter. Jag såg den faktiskt igår kväll. Där får man höra män som är dömda för våldtäkt prata. Man får höra deras faktiska röster.
Ja, den där, blev den bara 7 minuter den dokumentären? Jag hörde ett inslag om när den var på gång.
Den borde vara längre. Men det är bara, och då, det som är så slående med den, det är att alla de här männen låter som din pappa, din bror, din granne. Ingen säger någonting förnedrande med några kvinnor. En säger liksom, ja men jag har alltid haft mycket lättare att bli vän med kvinnor och prata med kvinnor än med män. Jag tycker själv att det jag har gjort är vidrigt och... Jag förstår inte. Jag tänker, nu är jag en våldtäktsman och jag har så svårt att tänka med det. Att jag är en våldtäktsman, men jag är ju det. Och så framgår det att åtminstone 2 av dem har gjort det här flera gånger. En pratar liksom, ja men när det började med övergreppen, redan då. Det vill säga, det var inte någon engångsföreteelse.
Nej.
Och det är lite som i Lars Noréns Skuggpojkarna också. Där han skriver om människor som sitter på såna här speciella fängelseavdelningar för sexförbrytare. Mm. Det är samma sak. Mm. Alltså det vill säga, det går inte att... De har inte ens ett psykologiskt eldsmärke i pannan liksom, som gör att man tänker, men den här personen är väsensskild från...
Nej.
Mig eller mina vänner.
Nej, nej.
Det är helt vanliga män, ja. För att citera en boktitel.
Mm.
Förutom det då att de... Därför att de allra, allra flesta män begår ju inte sexuella övergrepp. Några gör det.
Mm.
Men de som gör det är inte människor som man skulle tänka, oj, det där var en osympatisk jävel i de flesta fall.
Ja, just
det är vanliga män.
Ja. Ja.
Och vissa av dem är förstås begåvade för saker.
Mm. Förövare, kan det vara det?
Ja, kolla.
Okej.
Okay. Ska jag gå och köpa två glas vin till?
Gärna. Det är Eva Cederström som har gjort den.
Den är väldigt bra.
Då sitter jag bara kvar här då. Mm.
Jag vet inte riktigt hur det kunde bli så snett. Jag kommer inte ihåg riktigt, eller om jag inte vill komma ihåg själva omständigheterna vid första övergreppet så att säga. Det som skrämmer mig idag är väl att jag tyckte om det på fel sätt.
Arbetsmiljö är en sak.
Mm.
Mänsklighet är en annan sak.
Mm.
Det är inte så svårt att förstå egentligen att man kan älska en människa som har gjort fruktansvärda saker. Man kan tycka om en människa som har gjort fruktansvärda saker. Förlåta, men...
Det är ju själva anslaget i hela Michael Jackson-dokumentären.
Ja.
Att de älskar den här mannen.
Och det är inte bara att sluta med det.
Mm.
Ett av de bästa samtal jag har haft om sexuella övergrepp,
mm.
som var ett helt privat samtal.
Mm.
Det var med en vän till mig som hade, vi hade väldigt likartade erfarenheter av det. Och då pratade vi om just det där svåra med att berätta om detta för människor. Inte så mycket för att det är pinsamt eller att man skäms oss, utan därför att för det mesta man berättar något sånt för någon så säger den, åh fy fan, den människan borde ju bara dö. Jag får såna modimpulser. Hoppas att den fick livstidsfängelse och sådär.
Ja.
Och den reaktionen förstår mig. Det handlar ju om att markera sin egen avsky mot det som har hänt.
Just det, alltså först liksom, precis. Men den första däremot... minuten blir alla Cissi Wallin liksom.
Ja, men sen, om man gräver lite djupare i det så är det klart att det är ett väldigt högt krav att ställa på ett offer för någonting.
Mm.
Att den omedelbart själv ska bli Cissi Wallin. Därför att komplexiteten i relation, det är väldigt ofta oftast i nära relationer som det här sker.
Mm.
Och att det som har skett ska kunna fullständigt utradera allt annat som också har skett är ett för högt krav. Så är det på det privata planet.
Mm.
Sen när det gäller arbetsplatsprinciper så är det något helt annat.
Mm.
Och det här fallet med operasångaren är ju jättekomplicerat. Det beror ju på också hur denna operasångare ser på det själv.
Mm.
Om han liksom själv känner avsky mot det han själv har gjort. Om han själv strävar efter att fullständigt utplåna alla sådana impulser från sig själv.
Mm.
Ska man då ändå hänga en bjällra runt halsen på honom?
Mm.
Och säga att nej, du är fördömd för alltid. Och vad ska man göra av honom i så fall?
Mm.
Alltså om någon hela tiden håller på och gör människor obekväma på en arbetsplats så är ju inte det svårt. Då funkar ju inte det.
Nej.
Men om någon inte gör det, fast man vet att den har på något sätt en historia som är vämjelig.
Mm.
Det är en del av deras straff.
Precis. Och att de måste då, de har det. De måste överbevisa på något vis.
Varenda gång.
Ja.
De visar sig överhuvudtaget måste de.
Mm.
Och det måste ju vara en jättekonstig position också.
Mm.
Ja, men om man till exempel har
man skulle ha ständig migrän ju. Oh. Den anspänningen. Ständiga anspänningen.
Och den ständiga, det kan jag se till och med på nyktra alkoholister som jag känner.
Mm.
Att de har det ju fruktansvärt. För de måste bevisa två saker. Dels, jag super inte.
Nej.
Måste de ju alltid bevisa. Ja. Men sen också, jag har inte blivit tråkig. Så där sitter de med sin Ramlösa liksom på olika fester och kanske skrattar högre än de skulle ha gjort annars. För jag är minsann fortfarande glad gamäng, men starkvaror rör jag inte. Ho ho ho, har du hört den om Bellman?
Så måste jag, alltså jag är ju en extremt dålig människa nu om jag inte frågar dig, alltså om du, för nu sa ju du att du hade varit med om någonting.
Ja.
Ja. Sexuellt övergrepp.
Mm.
Vill prata om, vill du, alltså var, hur mycket vill du prata om det där?
Mm, jag pratade om det för flera år sedan, så var det någon intervju med mig i DN.
Mm.
Och då, det var Linus Fremin som gjorde den.
Mm.
Som jag liksom klickade med på något sätt.
Mm.
Och började berätta massa saker. Sen så fick de klippa bort väldigt mycket av den intervjun. Därför att personen som omnämndes i intervjun inte kunde gå i svaromål.
Nej.
Och så är det väl i det här fallet också.
Mm.
Men jo, men jag var med om sexuella övergrepp i barndomen. Men också som 23-åring så blev jag våldtagen av min ex-pojkvän. Och det är också en sån där typisk sak.
Mm.
Ex-pojkvännen har, är missnöjd med att man är gjort slut.
Mm.
Släpper inte det tuggbenet på åratal.
Nej.
Sen infinner sig ett tillfälle. Och då blir det våldtäkt. Och det tycker inte jag är... För 20 eller 10 år sedan skulle jag aldrig ha kunnat berätta en sån sak. Men jag tycker faktiskt att MeToo har tagit bort det där.
Mm.
Det där har ju skrivit om Expressen också. Det där med vem som ska skämmas och så.
Mm.
Det jag har haft svårast att sluta skämmas för är att jag inte polisanmälde i det fallet. Men det var för att jag just hade läst, märkligt nog, Katarina Wenstams Flickan och skulden. Och gått igenom och liksom sett och också hört vittnesmål från andra. Mm. Det är massor.
Mm.
Alla känner många kvinnor som har varit med om sexuella övergrepp och vet hur svårt det är.
Mm.
Om man inte har bevarat några fysiska bevis att få en våldtäktsanmälan att gå till åtal.
Mm.
Och jag orkade inte psykiskt helt enkelt.
Nej.
Men jag hade väldigt, väldigt dåligt samvete för det länge. För jag tänkte nu är det jag som låter honom... vara fri och göra God knows what. Men grejen är att det är ju inte mitt fel. Det är ju rättssamhällets fel.
Mm.
Det måste ju tänka så.
Mm.
Och han dömdes faktiskt till fängelse senare för något annat. Men vad var det med det då? Den personen har jag inga rester av kärlek för.
Nej. Men däremot den här i barndomen.
Men barndomen, men därför att de människor som man knyter an till när man är barn... Efter ett tag så blir man ju vuxen och man förstår hur livet är.
Mm.
Och hur försiktig man måste vara med sig själv. Men som barn är man ju inte det.
Nej.
Som barn är man ju... Och det där har ju gjort att jag har kanske... Jag vet inte om jag har överbeskyddat mina barn. Men jag har varit noga med vilka människor jag släpper in nära dem.
Mm.
Därför att jag vet att ett barns kärlek är förbehållslös.
Mm.
Och när den väl har slagit rot så släpper den inte.
Mm.
Det är det som är så vackert med barn. Men det är det som också gör dem så sårbara.
Mm. Lite som den här fjärilen som satt i sig på
min. Ja, men den vet ju inte vem du är.
Nej, och jag skulle kunna krossa den.
Den kunde ha satt sig på Donald Trump lika gärna. Men Gunni, nu har du skjutit det här framför dig tillräckligt länge.
Ja.
Nu vill jag veta.
Är du klar med det där?
Nej, jag är inte klar med hur stämningen var i studion.
Nej. Nej, men alltså, jag ska säga så här. Innan, det här var ju tidigt på morgonen, det var ju morgonstudion. Så att när jag kom in här i det här förrummet, liksom, där det finns fika och så. Då var jag i princip ensam. Men sen efter ett tag så forsade ju Björn Wiman in och började ta för sig av den här frukostbuffén som står uppställd
Det är fantastiskt. Jättebra. Det är därför man går med på att vara med.
Ja, gud vad härligt. Jag var inte hungrig, jag var ju rätt nervös får jag säga. Jag försökte ju samla ihop mig. Och jag, eftersom jag hade kritiserat DN så förstod jag att han var rasande. Alltså jag vis av erfarenhet också. Så förstod jag i vilket sinnestillstånd han var i. Så jag gick ju inte och började chitchatta. Utan jag sa ju bara hej. Liksom, på ett
man ska
hej,
ju inte småprata för intervju.
Liksom, nej det ska man inte heller. Man är väl proffs. Man ska inte hålla på och fyra av sina olika
nej.
Raketer. Där då. Eller bästa argument. Men sen satt den här programledaren med väldigt hög panna, du vet, han satt ju där och läste i tidningen och undrade, satt och muttrade lite grann och sådär.
För sig själv.
Ja, han satt och läste artikeln jag hade skrivit faktiskt.
Jaha.
Och undrade liksom vad jag menade med någonting där.
Aha,
lite kamratligt sa han det till Björn Wiman.
Är det sant?
Ja.
Va?
Vad menar hon med det här?
Apropå professionalism.
Ja, men precis. Jag trodde att han fattat att jag var där.
Det var alltså, extremt
oproffs. Kände du väl inte igen mig? Nej. Men i alla fall, det är samma. Det spelar ingen roll, det var lite underhållande.
Ja, såklart.
Ja. Och då så sa jag, kan ju fråga henne själv, hon står ju där. Så. Så var stämningen innan. Men jag gav mig liksom inte känna då, så att säga. Ja, visst, jag är öppen för frågor. Utan jag fortsatte att...
Mumsa.
Nej, jag mumsade inte. Jag drack te och vände ryggen till. Liksom. Tittade ut genom fönstret. På något tak där. Nej, men, och efteråt så... Nej, men... Björn Wiman försvann ju som en avlöning, som man brukar säga.
Jag såg inte röken av honom.
Efteråt?
Nej, jag tror han skyndade på stegen.
Han hade bråttom iväg.
Han skulle tillbaka till jobbet.
Ja.
Skriva en artikel.
Ja. Men det var roliga som hände var att den manliga programledaren tittade på mig och gjorde tummen upp.
Men det är klart, för det var ju så bra tv så att det går inte vad bra tv det var. Alltså fy fan vad bra det var. Och när du säger liksom nu har du hakat upp dig på det, Björn.
Just det, att för du jag kallade honom för bråkstake.
Ja,
jag kallade den här skådespelaren för bråkstake.
Det hänger vi på. En bråkstake! Ja, nu kan du hänga upp dig på det, Björn. Men jag rättade mig faktiskt genast så att det här var den som hade misshandlat Josefin Nilsson. Men visst.
Jag vet inte varför jag liksom...
Nej, men
ibland känner man ju också att man har... Alltså grejen är att man ska inte gå in i en sån där studio om man inte känner att man har något att komma med.
Man ska vara on fire.
Ja.
Och du var on fire.
Jag
därför att det är ett jobb att göra tv-debatter.
Ja.
Det är ett jobb man ska leverera.
Ja.
Så att det blir någonting.
Ja.
Så att det inte blir att ni sitter och säger i korus så här. Vi tycker att det är dumt att vara dum och bra att vara snäll. För det kan man i så fall säga hemma. Alltså, det är ju ändå en fucking debatt liksom.
Ja, herregud.
Och det är ju någonting också när man får syn på en gloria.
Ja.
Då börjar du klia i fingrarna.
Det gör ju det.
Då börjar det verkligen.
Då kan man inte bara få peta lite på den
och där. Särskilt en gloria som sitter på en makt, ovanpå en maktposition. Först har vi positionen. Sen har vi glorian ovanpå.
Ja, just det.
Och då börjar den där glorian sitta jävligt illa till, kan man säga.
Ja.
Det är ju det också.
Ja.
Alltså det är ju inte Greta Thunberg vi snackar om här, utan det är ju liksom...
Nej. Men det var ju faktiskt som... Det var faktiskt väldigt roligt att Alex och Sigge nämnde det. Pratade om det här i förra avsnittet. Och
det var väldigt
deras
kul.
Analys var väldigt bra. Och det är ju att han är ju liksom fullkomligt ovan vid att vi är motsagd. Därför att han talar liksom om saker som alla bara stämmer in i, eller hur? Liksom klimatet. Svenska akademin. Liksom.
Ja, så där får du inte
gå till.
Det är fel.
Jag tror faktiskt inte. Jag kan tänka mig att det är inte en kotten säger mot honom någonsin.
Nej, men det går ju inte.
Nej.
Alltså, vem kan säga så här: nej Björn, jag tycker att det är rätt att vara dum och otrevlig. Jag gillar när folk är otrevliga.
Ja.
Men å andra sidan så jag vet inte, till exempel i skolan när man går i mellanstadiet, då kan det ju vara så här, alltså i OE-boken så är det ett streck liksom.
Det är lite som OE-boken heter det, ja. Just det.
Och då är det ett streck längst ner och sen så står det under så här fördjupning.
Ja.
Det strecket finns inte. Ibland finns inte det strecket i Björn Wimans OE-bok. Utan han har bara en OE-bok där det står så här: hej, välkomna till att ni ska få lära er om samhället. Vi på DN Kultur vill gärna säga att vi tycker att om ni ser någon kvinna till exempel som ni tycker är snygg, då ska ni fråga henne: vad läste du på universan? På uni? Bodde du på Lappis? Ja. Nej, men jag tycker att klimatet är viktigt. Och då kanske hon säger någonting väldigt intelligent om det som ni kan lära er någonting om. Det vill vi säga. I DN Kulturs OE-bok. Och nej, jag håller med.
Ja, men
jag gör det. Jag vill också vara snäll.
Men grejen nu, jag har ju undrat hela tiden. När kommer motelden? Därför att det raseriet. Det gick ju att ta på. Det gick att skära i det liksom. I stämningen.
För ni satt ju rätt nära varandra. Kände du den där arga utstrålningen?
Ja. Gud. Vad ska han ta vägen med det här? Liksom, han kan ju inte heller gå hem och liksom låtsas som att han heller är förorättad. Därför att det gör ju, då ser han ju väldigt svag ut.
Ja, vad fan gör man? För problemet är att du är kvinna.
Ja.
Du är ju inte heller för dumhet eller miljöförstörelse.
Nej.
Du är ju för fan vegan.
Ja, just.
Så hur att det hade varit lättare om du hade varit Carl Rudbeck eller någon?
Nej, men hur? Men nämligen så här gjorde han. Det gjorde han ju i en krönika häromdagen. Att för att Lisa Irenius i Svenska Dagbladet tog upp den här tråden lite grann.
Mm.
Med DNs liksom lite monomana inställning till problemet.
Vi vill inte nämna ordet fixering.
Nej,
vi vill inte.
Lite, ja, så. Och även Claes Wallins åsikter om det här.
Oh, ja, där blev det
bråkigt.
Där blev det jättebråkigt. Ja. Claes Wallin kände sig tillskriven åsikter som han inte hade haft.
Ja, nej.
Gud vad ovanligt.
Nej, men, ja. Claes Wallin kanske tyckte att man hade inte kunnat sparka. Alltså, det var kanske inte helt 100% rätt att sparka Erik Stubbe. Men jag tror att fan, i den texten så fick Björn utlopp för sin vrede mot mig.
Det är ju ofta så.
Ja.
Och man måste rikta den mot
att han, jag vill nästan citera den, för den är så, svavelosande. Men jag måste få ha en liten paus för googling då.
Claes svarade ganska balanserat kort på det där.
Och den första texten var ju inte alls.
Claes Wallin har ju inte gjort sig känd som en stridstupp precis. Eller?
Verkligen inte.
Han har ju inte precis varit on fire genom åren.
Nej. Han bara liksom tyckte kanske att det var väl lite... Nu ska vi se. Jo, och då står det så här. För det är ju också en slags härskarteknik att inte nämna mig, förstås.
Det är ännu mer. Det är osynliggörande. Det är ju topp på härskarteknik.
Ja, precis. Men jag är inte så ledsen för det.
Ja, men du får säga om du är ledsen, Gunilla. Dina känslor får ta plats.
Men vad fan? Hur ska jag hitta den här skiten då?
Ja, men googla bara på Claes Wallin och Björn Wiman väl?
Jaha, är det det jag ska...
Ja. Han recenserade min första pjäs. Han kallade den för en teatral metadiskurs.
En teatral metadiskurs, vad betyder det?
Det har jag undrat över i 20 år nu. Det är snart 20-årsjubileum. Den 14 januari 2020 är 20-årsjubileum sedan jag skrev min första pjäs, som alltså enligt Claes var en teatral metadiskurs. Och jag förstår fortfarande inte vad det betyder.
Ja, det är Stubbe, bla bla bla, Morgan Alling, bla bla bla, bla bla bla.
Avsnitt kan heta Morgan Arling bla bla bla.
Ja, men jag förstår inte hur han seglade upp.
Men det där skämtade ju Alex och Sigge också om. Ja, väldigt, ja, roligt.
Ja, ja. Nu ska vi se här. Oj, emellertid krisartade situationen. Irenius kompletterar med ett antal triviala iakttagelser, bla bla bla. Nu kommer det, nu kommer det. Så här, okej. Den bild de därmed bidrar till att skapa är inte smickrande för svensk kulturjournalistik.
Icke.
Framträder en grupp. En grupp. Jag är med i den gruppen. Som tycks mer lojal med kulturlivets institutioner.
Va?
Än med det journalistiska uppdraget att granska dem.
Okay.
Och mer intresserad av en positionerande metadebatt än av att avtäcka verkliga missförhållanden. Och nu kommer slutklämmen. Det är i så fall ett beklämmande dekadenstecken för en kulturjournalistik där allt färre har den kompetens som krävs för kvalificerad bevakning.
Där fick ni.
Just det.
Ajajaj.
Jag är med i den här gruppen. Varför ska vi döpa den till?
Jag ser hur det svider.
Dekadenta, ja.
Nej, men dekadenta inkompetensgruppen. Trademark.
Lisa Irenius, jag och Claes Wallin.
Ni.
Ja, jag är inte nämnd, jag kanske inte ingår ens.
Det är klart att du ingår.
Men jag känner mig träffad.
Ni borde omedelbart avsluta era värv.
Ja.
Ni ska
det är beklämmande
sitta.
Hur det är vi helt för allt det här får fortgå.
Ni kan sitta tillsammans med den där bråkstaken och skämmas i the naughty corner. Jag tycker att det här är under all kritik, Gunilla. Jag är väldigt besviken. Nu har jag knutit ett känslomässigt band till dig och det är svårt för mig att helt klippa det, men jag skiljer på sak och person och jag vill ta ställning i den här podcasten. Vill jag ta ställning mot Gunilla Broders dekadens. Jag är faktiskt ledsen.
Ja.
Personligen ledsen, men också som konstnär. För jag är faktiskt en av dem som drabbas när ni håller på så här.
Hur ska vi få absolution? Ska vi bilda en liten grupp och skriva ett brev, ett öppet brev till...
Ni måste flagellera. Vi ska resa 3 skampålar på Nybroplan. För dig, Lisa Irenius och Claes. Och där får ni hänga. Och så får Björn komma och säga sitt hjärtas mening. Och ni får inte svara. Det blir på långfredagen.
Ja.
Så ska ni göra det. På långfredagen. Och så ska vi hålla en tyst
idag.
Minut.
Idag.
Idag. Så om ni hör det här tidigt idag fredag så kan ni gå till Nybroplan och stämma in i kören. Vi som vill klaga.
Ja, eller bara helt enkelt crucifigator. Crucifigator.
Och sen kan Max von Sydow, som nyligen fyllde 90, komma med en flaska vigvatten och kasta det på er och säga:
The power of Christ compels you. The power of Christ compels you.
I am now talking to the person inside Gunilla Brodrej. The bråkstake
inside. Den där fjärilen.
Fjärilen kom till dig med ett budskap.
Ja.
Och det är: Gunilla, you need to, you
släppa
need...
ut din inre fjäril.
Ja, you need to be corrected.
Oj, herregud.
Gunilla.
Ja, men sluta. Jag tar en liten cig av dig.
Ja, men du är ju tillräckligt dekadent tydligen.
Ja.
Mm. Nej, det här är inte kul.
Jag vill
säga att Gunilla och jag, ja, men, vi kanske poddar tillsammans, men jag vägrar att ställa mig bakom Gunillas fascism. Hon är en medlöpare till manssamhället. Och till Cissi Wallin vill jag säga: jag gråter med dig. Nej, jag höjer.
Nej. Jag tror inte vi vill säga något till Cissi Wallin. Men däremot det här, jag har ju fått en mail idag som jag hoppades, nej, som mailskrivaren hoppades att jag inte skulle citera.
Så då gör du såklart inte det.
Nej, det gör jag inte. Nej, han skriver så här att jag... Nej, jag skojar bara. Nej, jag ska avstå det.
Vi kan inte få...
Nej.
The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
Men ska vi inte berätta lite grann hur det var här inne i fjärilshuset? I synnerhet när vi råkade på Ove Sandström.
Herregud.
Ove Sandström, vet ni vem det är? Han hade barnprogram. Nej, han dök upp på Soliden i Allsång på Skansen. Va? Gjorde han inte det? Eller var det han? Jo. Innan den här Jonas Wahlström så var det Ove.
Så var det Ove
jag tror det, ja. Och han har designat Abbas kostymer och nu här på Fjärilshuset så har han hajvisningar några gånger om dagen.
Förstår ni vilken livshistoria, vilket curriculum vitae ändå?
Ja.
Ja, och vi råkade passera just när Ove höll låda. Alltså han har det här flera gånger om dagen såg vi på ett anslag.
Ja.
Någon gång i timmen så kan man
läsa här. Vet personalen här på, vet de vad han pratar, vad han säger där inne framför de här barnen?
Alltså han håller ju i princip sex- och samlevnadskurser. Björn, du måste skicka ut någon på ett rep om det här. För att han säger ju liksom...
Det här är nästa institution.
Så här får det inte gå till. Det är en kultur krossar, krossar fjärilshuset.
Exakt.
Alla fjärilar måste evakueras.
Det är fruktansvärt.
Därför att det är den här Ove gör. Mm. Den mannen som heter Ove. Det är att han står alltså där och säger till små barn. Vissa bara i koltåldern. Säger han. Ja, här har vi ju en haj. Som är en tonårskille.
Och det vet ju ni tjejer hur det är. Sa han dessutom. Han vände sig liksom till. Ni tjejer.
Vet ju hur de här tonårskillarna kan vara.
Han raggar lite på morsorna.
Ja, precis. Vad sa han? Lite...
Nej, men lite så här bråkiga och stökiga. Men ändå liksom...
Bråkstakar. Och då ser man hur Björn Wimans huvud sticker upp bland de här hajarna och han säger blub, blub, blub. Bråkstake. Den här hajen är en för... Blub, blub, blub. Övare. Och så åker det ut lite vatten genom näbben, näsan också. Blub, blub, blub. Han pruttar inte.
Nej.
Men i alla fall. Nej, och då undrar man ju, nej, de måste mogna och växa till sig och sen får de gå ut. Sen kommer brudarna, sa han ju.
Ja, det sa han.
Vad är det för fel på den här människan? Varför dokumenteras inte det här i ett 2000 sidor tjockt dokument?
Nej, sen kommer brudarna och då blir det highlight.
Ja, han sa det. Om ni hade varit göteborgare nu, då kanske ni hade skämtat och sagt att det blev high life. Han alltså pratar mellan raderna om orgier. Undervattensorgier med rovdjur. Jag kan rubriken nu. Rovdriften på Fjärilshuset. Krönika, 6000 tecken. Signerad Björn Wiman. Byline-bild med allvarligt ansiktsuttryck. Den här personen, tidigare välkänd inom nöjesbranschen, beskriver orger för barn på Fjärilshuset. Cynismen i det. Den iskalla cynismen. Vi här på DN Kultur tänker krossa de här strukturerna.
Och på liksom de kungliga slottsmarkerna vid Haga dessutom. Det kungliga!
Vad säger,
de kungliga institutionerna.
Vad säger hovet om det här? Och sen så kommer en krönika från Eva
någonting
Bäckman.
Nej,
sen kommer en krönika från Åsa Bäckman som är så här. Jag skäms lite när jag tänker på att nu har jag nått en ålder där Ove kanske inte riktar sig till mig. Jag står i omklädningsrummet på centralbadet och ser mitt gäddhäng. Och då säger jag till en väninna. Visst tar jag avstånd från Oves skamliga vandel. Men samtidigt tänker jag på min kvinnlighet.
Ja.
Min väninna tittar på mig knowingly och säger: har du östrogenplåstret? Nej, usch! Usch! Nej!
Nej, nej, nej.
Kim.
Nej. Nej, det där.
Vi vädjar till dig nu.
Ja. Down by the old man. Hur var maten?
Nej, men den var medioker.
Verkligen.
Var din också det?
Verkligen.
Fullständigt medioker.
Ja, jag det hade där var ju halvfabrikat. Några falafflar som var halvfabrikat.
Nej, men det var sånt där som man kan köpa i en plastburk på, i mataffären.
Ja, ja. Och men här tog de 145 kronor för det.
Ja. Excusez-moi.
Men då får jag säga då, för att vara lite tillmötesgående och härlig, att man betalar för miljön.
Mm, för att miljön är faktiskt helt oslagbar. Och man kan ju också ta med sig egen mathit.
Nej.
Nej. Får man inte det?
Man får inte det.
Får man inte det?
Nej.
Sluta.
Matsäck ej tillåten.
Sluta.
Ja.
Sluta.
Nej.
Men grejen är att det tycker jag är åt helvete. Mm. För att de tar också inträde för att gå hit. Och grejen är, jag kommer att tänka på en gammal vän till mig som var sjukskriven och tvåbarnsmamma.
Mm.
Hennes liksom raison d'être var, för det var, nu är ju många museer gratis igen, men det var under förra perioden när museerna var gratis. Hennes liv var att ta med sig sina barn på museum och ta med sig smörgåsar.
Mm.
Då fick ju de jättemycket stimulans. Skansen fick de gå på när de blev bjudna.
Alltså nog kan man sätta sig i någon av de här rottingmöblerna och hala upp en macka.
Tror inte du kommer en polis?
Men, vi har ju inte sett röken av en personal.
Men jag tycker inte man ska säga massigt förbjuden på ett barnställe.
Nej, det får man ju inte.
Ah, ja,
I alla fall.
Men,
tack för att ni lyssnar.
Ni betyder mycket för oss som alltid. Vi får se var vi ses om två veckor.
Och så var det där med att vi gärna ville ha frågor. Men det kanske var för diffust. Alltså vi vill ha frågor. Vad då för frågor? Men alltså ni kan få liksom fråga oss om saker som har med livet att göra. Alltså,
och
till
som
exempel,
ni kanske inte vet vem ni ska fråga om.
Nej, som till exempel det här, hur ska man förhålla sig till att man har en pedofil på jobbet?
Ja.
Jag tänker med den typen av frågor.
Eller om ni har känslor, som man får alltid vara anonym.
Ja.
Ni kan välja en signatur om
ja,
ni inte vill.
Ja, ni behöver inte fråga om oss. Det var inte det jag menade, utan mer vad är liksom ett spörsmål som vi skulle kunna kanske, ja, om så skulle bli bra samtalsämne här.
Vi finns här för er helt enkelt.
Ja, det gör vi. Och så antingen kan ni mejla till mig, eller också kan ni fråga det här på vår Facebook-sida. Eller på vår Instagram-sida.
Går det också bra?
Ja, du har väl också en mejladress?
Martina,
eller vill du inte lämna ut den?
Jo, den är martina.montelius@gmail.com. Går det också jättebra?
Ja.
Jag har ett Instagram-konto, det kan man också fråga. Och en öppen Facebook-sida.
Ja.
Så vi finns överallt.
Så kan vi samla ihop lite de här frågorna som kommer in till ett avsnitt lite längre fram.
Blir inte det bra, gullisar?
Det blir bra.
Prutt, prutt.
Hej då.
Hej då.